Hej, Fredrik Strage här. Om du gillar den här podcasten så kan du kanske, om du är snäll, passa på att nominera den för Guldpodden 2022. Då går du in på www.guldpodden.se och knappar in Hemma hos Strage i de kategorier där du tycker att Hemma hos Strage passar. Kanske årets musikpodd, eller årets intervjupodd, eller kanske årets podd, om du verkligen gillar den. Då skulle jag bli så himla tacksam.
Jag heter Gustav Eistes och är glad över att få vara här hos Fredrik Strage idag för första gången.
Välkommen Gustav.
Tack. Alltså för första gången ser jag dig på riktigt.
Vi har aldrig setts förut.
Nej. Jag har sett dig på fotografi.
Och jag har sett dig i musikvideor. Men du är frontfigur i Dungen.
Precis.
Men det är ett band som är så förknippat med dig att ganska många kallar dig kort och gott för Dungen när de ser dig.
Ja, det är väldigt komplicerat. Precis, det är sådär, jag ska käka lunch med Dungen idag. Eller finns det någon som säger, kanske. Och sen så finns det de som, Dungen är det grymma bandet. Och båda två stämmer.
Och det gäller även folk som faktiskt lyssnar på Dungen.
Ja.
Det är inte som när, jag minns, jag var i Malmö en gång och så var det några som pratade om det här nya rockbandet. Jocke Berg gick förbi. Uh-huh. Och de säger, där är han den här, Kent. Men det är inte riktigt på den nivån, utan
Kent är ju liksom, det är ju ett tilltalsnamn. Dungen är ju, det är mer som en så här alkis-alias, typ.
Är det ett alkis-alias? Jag har alltid tänkt att det har, det bara, har någon pastoral klang, att det syftar på en skogsdunge.
Ja, jo, eller förskola kanske. Det finns många förskolor.
Som heter Dungen?
Ja, ja. Alltså när jag, mitt första Stockholmsboende, eller mitt andra, nej förlåt, kanske haft 25 Stockholmsboende, så det tredje var i Bandhagen. Då låg det ett Dungen precis nedanför.
Och det var därifrån du tog namnet?
Nej. Utan namnet Dungen är uppkallat efter en plats som ligger i Västergötland, long story short. Vi var där, det var en kompis, liksom, någon slags, ska man säga, ja, en tomt med massa hemmabyggda hus, typ. Lite så här, lite Christian, jag bodde, så här, antroposof, familj, goda vänner, min närmaste vän på den tiden. Och de kallade det där för Dungen. Men det var inget ortsnamn eller någonting, de bara kallade den platsen för Dungen. Och då började jag göra musik, och på den tiden så gjorde min polare också musik. Vi var tre polare som gjorde musik, och vi kallade alla det för Dungen.
På tal om Västergötland så heter ju första spåret på Dungens nya skiva Skövde.
Jajamän.
Och den verkar handla om din hemstad Skövde.
Ja, det gör det.
Jag har en kompis som heter Per Hagman som uppväxt där.
Just det.
Författare. Han berättade för mig att lokalt så, jag vet inte vad Skövde för officiell slogan, men lokalt så sa de Skövde, stan som ingen behövde.
Ja, det var riktigt. Alltså, det är en stad som ligger så långt från havet. Och inga, jo, det ligger väl någon sjö i närheten, men det är ganska platt just där. Och när jag var där, nu har det liksom blivit en universitetsstad och vuxit ganska mycket. Men det är väl mest känt för att det är en regimentsstad från början, P4 och Volvo. Ja.
Hur hamnade dina föräldrar där?
Hur hamnade de där egentligen? Min farsa är från Dalarna då. Och min morsa är från Småland, och de möttes i Västergötland. Och hur de två hamnade där, jag har ingen aning riktigt. Morsan var ju någon slags, eller hon var ju utbildad lantbrukare men blev kantor, och farsan var musiker men blev yrkesmilitär. Riktigt konstiga val. Så att han jobbade på Karlsborgs fästning, eller på regementet i Karlsborg. Alltså farsan växte ju upp i, som sagt, i Sälen och i Dalarna med folkmusiken. Sen kom ju Gröna vågen och hela liksom folkmusikvågen, och den hakade morsan på. Så de träffade liksom i den kontexten i Västergötland, kan man säga. Alltså mina föräldrar var absolut inga hippies eller gröna vågare heller. Alltså som sagt, farsan var ju militär. Och han beskriver också just det där, sin uppväxt i Sälen, när hans bästa polare var gamla gubbar som han spelade fjol med. Och sen när de åkte till Bingsjö 66-67 i bussen, kanske drack lite sprit typ, i dräkt. Och det var så här ceremoniellt. Sen året efter, 69-70, när det bara blir invasion av liksom hippies, som han då tyckte de att det var lite så här, vad fan, vad hände typ. Så han var lite så där. Jag tror att morsan fick honom att släppa loss lite i, så stylemässigt, så här, lite ringörat. Lite så.
Han blev lite mer bohemisk tack vare din mor.
Ja. Det här är alltså Ralf Lundsten. Ja, den heter Guldvingedans till blåklocksklang. Och det här är min mors skivsamling. Och hon körde det här för mig och min brorsa när vi var små. Och det här är liksom min morsas naturromantik och hennes liksom... Men det här är ju högst psykedeliskt skulle jag vilja säga. Så det här satte någon slags standard för mig och min bror. Vi fick ju lyssna på det här. Det fanns inga iPads. Så det här dansar vi runt till.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I Skövde, ja. Första spåret på Nya Dungen-skivan, så sjunger du om att om man var sig själv fick man stryk.
Mm.
Och du sjunger om sånt som man gjorde men ingen minns. Modig men helt dum i huvudet. Mm. Jag uppfattar inte riktigt vad du gjorde som var modigt men korkat. Det lät som disparata ungdomsminnen.
Ja, alltså som sagt...
Var det speciellt du tänkte på?
Ja, jag skulle vilja säga, jag träffade ju nu... När vi var på Storsjöyran i Östersund, då gjorde ARK en återförening. Och då kom jag att tänka på liksom hur... För när Olas... Lång utläggning här. Men alltså 90-talet i de här små städerna ute i landet. Du är ju själv från... Tydligen då. Trodde jag inte. Men... Då var det ju liksom... I Skövde så var det Metallica coverband. Det var jättestort med handboll. Och det klart att det fanns en alternativförening. De spelade punk. Men det liksom, vi var kanske 3 hiphoppare i hela kommunen ungefär. Det kändes lite så. Och det var svårt att vara annorlunda. Ola Salo när han kommer liksom med rävboa och liksom den här androgyna grejen i Växjö på 90-talet... Om man hoppar då fram till idag, alltså när det är helt så här, du vet, det är icke-binär och du ska vara dig själv och alla Melodifestivalen bidrag handlar om att så här, skit i vad alla säger, var dig själv. Det har liksom blivit ett så här, men det var verkligen inte så lätt back in the days. Det var verkligen en grej och jag kunde liksom inte ändå inte låta bli och köra liksom ja, hiphop-look eller du vet så här. Och man fick veta att man levde. Så var det.
Var det raggare som jagade det? Eller? Det brukar vara gott om raggare i Skövde-trakten.
Ja, men raggare, men liksom så här... Vad fan, så här på det. En omånad bralle, vad i helvete, jävla... Ja, men du vet, så här... Och det, ja, det är sant. Det är ganska... Det var, alltså, nu är jag... Jag älskar Skövde, jag älskar Västergötland. Det är verkligen... Jag har aldrig några ärenden dit, för jag har inga familjemedlemmar kvar där, men det är alltid när jag kommer dit så blir jag så här, shit vad vackert det är och hit och dit. Så jag har förlåtit alla raggare och alla skuldtorpare och alla så.
Gick du på Västerhöjdsgymnasiet?
Jajamän.
Hur var du i skolan?
Det var så här, jag gick en yrkesförberedande linje som hette industriprogrammet i min inriktning på offsettryckning. Vi var 8 dudes. Men det var också en del av medialinjen. Alltså man hade att välja mellan att gå på Kavelbrogymnasiet och Västerhöjdsgymnasiet. Kavelbrogymnasiet hade alla så här fordonsteknisk och hantverkarlinjer och så vidare. Och jag tror att jag och min brorsa ville klara livhanken rent socialt och mentalt genom att hamna på Västerhöjd, samhälle och natur och liksom musiklinjen. Och jag var för dålig för att gå musiklinjen, sa min PR-lärare. Det är ingen idé att du söker, så.
Är det sant? Du som nu behärskar nästan alla instrument i studion och spelar dem själv.
Ja, men jag fattar vad han menar. Han var grym på många vis, men han bara, nej, du har inte en chans. Han var dansk. Du kan inte noter. Du måste lära dig noter.
Ja. Kan du noter nu?
Nej.
Men du upptäckte hiphop?
Ja. Efter det här Ralf Lundsten då, så var det ju igång då. Både jag och brorsan lyssnade på musik mycket hemma och han tog liksom...
Är det din storebror?
Ja, min storebror. Vi är bara liksom knappt 2 år emellan oss. Och han... Vi var... Det är också så där med vår generation när det inte fanns någonting... Det är trötsamt att prata om, men att det fanns 2 tv-kanaler. Det fanns liksom ingenting. Och vi bodde ute på landet och man fick liksom begagna sig med det som fanns. Så det blev ju föräldrarnas skivsamling. Och min brorsa, han hamnade ganska snabbt i liksom, han gick vidare i den här elektronisk musik och liksom lekte mera rymdskepp och liksom sånt, medan jag drogs mer åt liksom farsan och morsans 60-talsskivor och liksom band och så här. Och tyckte det var coolt med cowboys och långtradare och liksom gitarrer och sånt. Så att jag grävde där och hittade Hendrix, första Hendrix. Och den här låten, Third Song from the Sun, när jag hörde den första gången då, så blev jag helt så här, jag blev skakig och kom till farsan och bara, vad fan, det är så konstigt det här, vet du. Och han bara, jag ville typ inte snacka om det, men det var verkligen ett moment. Resten av skivan är ju liksom, eller det är ju grym, den är ju, det är hennes bästa skiva, men det är just den där låten och sen...
Hur märkliga de här dova magkursliknande ljuden.
Ja.
Varifrån kommer egentligen namnet Aces?
Så här, vi hette Olsson då, min farfar och men vi, det fanns fler, så många Olsson-familjer i Sälen. Jag vet inte hur många som bodde i Sälen på 60-talet i och för sig, men det fanns fler än vi och vi, det blev ofta liksom förväxlingar med liksom post och vilka Olsson som man pratade om. Och vi hade då, farfar hade en gård som låg på Östfjället och på lokalt dialekt då, så sa man Eistfjäll. Och då blev vi liksom, i folkmun så pratade man om Eistarna som bodde på Eistfjäll. Och så tog han Eistes. Det är Eistes post, det är Eistes bil och bla bla bla.
Du ser ju fortfarande mycket, mycket mer ut som en hiphoppare än som någon typ av folkrock, psykedelia snubbe. Du har på en bombarjacka med loggan från Suburban Bass Records. Ett par rätt säckiga blå jeans. Sen ett par gula Nikes.
Ja. Alltså det är...
Vad är Suburban Bass Records?
Legendarisk hardcore breakbeat. Jungle, proto-jungle, England. Jag är helt besatt av det där. Och det är också... Alltså, du vet, jag tänker, vi skojar så här om 50-åriga pappor på Nytorget som i parkas som åker långbord. Alltså det är ju så. Alltså min fru då tycker ju liksom att ja, men det här 16-års look, alltså du vet. Bägerbrallor och hästsvans, alltså. Man ska, jag vet inte, ja, eller så kommer det se ut så jävulsk look på hemmet så här, med alla de här.
Men du älskar även breakbeats och drum and bass, har jag förstått.
Verkligen. Sen 5 år tillbaka är liksom min autism i det totalt, alltså.
Vad är den musiken som tilltalar dig? Och för folk som inte är bekanta med det, alltså jungle och drum and bass var väl egentligen, det är väl som spegelvänd dubstep. Dubstep har snabb bas och långsamma trummor.
Just det.
Jungle och drum and bass har långsam bas och superspeedade trummor.
Precis. Alltså, det som tilltalar mig i det skulle jag säga, alltså, det är för den här Hendrix-låten liksom, Mitch Mitchells trummor där, trummisen i första Hendrix Experience, de här liksom smutsiga breaksen, det är där som det liksom, det bara cementeras i mig att det är så här, jag älskar, jag har bråkat med min brorsa hela mitt liv om huruvida det ska vara en kick eller om det ska vara tunga snares, om det liksom vad som är svängigast. Jag älskar liksom och allt gjort. Och jungle och breakbeat är ju då, alltså, har aldrig funkat i Sverige riktigt. Jag snackar med snickare om det där, varför det aldrig riktigt slog här. För att vi har, det är inte den relationen till just...
Vi hade ändå flera drum and bass klubbar i Stockholm.
Det stämmer, förlåt. Men då tidigt 90-tal, alltså det blev ganska snabbt att rave-kulturen här blev ju techno. Kick liksom. Första Prodigy var väl ändå någon slags pop-hit liksom. Men så stort som det var i England blev det ju aldrig här. Alltså scenen.
Nej, verkligen inte.
Nej, alltså på Docklands spelar du...
Men det fanns ju också starka kopplingar mellan det här och en jamaikansk kultur som inte riktigt finns här. På
exakt.
Som den finns i.
Exakt, och hiphop var aldrig lika stort i Sverige som det var i England på 80-talet. Nej, men det är, men precis. Nej, men jag vet inte. Det är som sagt trummorna och breaksen och det här liksom... Drum rolls liksom som alltid. Det är samma som scratch och kontrollerat oljud. Det är bara så här... Älskar det. Apropå jungle, den nya vågen av jungle här är Lavery med Have You Lost Your Fucking Mind. Svårt att välja en jungle-låt. Alltså det var det där innan det var labelat. När det var, i England hette det ju hardcore. Och när man snackar med min nuvarande manager Oskar Ekman från Year One. Han är gammal HC-aktivist från Gislaved. Om man spelar hardcore i Sverige, hardcore-band, då är det ju liksom skatepunk. I England var ju det rave. Alltså hardcore. Så hette det ju allt, hette hardcore. Sen blev det jungle, drum and bass, intelligent, liquid... Ja, och så vidare. Och
men vänta, han var från Gislaved, men höll han på med, var det UK hardcore?
Nej,
han var hardcore-aktivist som att han hade ett band, alltså som Refused.
Exakt. Okay. Och det är det som man säger till folk. Så säger, men
det hade varit fantastiskt om någon kom från Gislaved och var en aktivist som propagerade för jungle hardcore.
Verkligen.
No offense till Gislaved nu.
Ja, nej, verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du blev hiphopare?
Ja, det skulle jag säga. Med hull och hår alltså. Min första platta som jag köpte själv för egna pengar och min veckopeng var i Public Enemy. Av någon anledning tror jag att brorsan hade hittat då Raw Soul Corner med Mats Nileskär, och han sa att det var grymt och att hiphop är bra. Så lyssnade på det, och så gick jag in till Janne Svax i Skövde, fantastiska Janne Svax, in på singelavdelningen och sa jag vill köpa en hiphopskiva. Och då sa Jimmy så här är Public Enemy. Köpte Brothers Gonna Work It Out på 7-tummare, gick hem och satte på den. Jag bara, det här är så jävla sjukt. Det är bara jävla oljud. Men det var så grymt.
Och hur började du scratcha sen?
Jag hade väl någon slags ambition redan tidigt, så kände väl jag att jag ville ju då göra egen musik. Alltså, jag nöjde mig inte med att lyssna. Jag lyssnade på musik, så bara shit, jag vill vara den som gör de här ljuden, som får det att kännas så här jävla grymt. Tänk vad mycket brudar man kan få om man är den som står och gör det här. Så att jag var så här, okej, med hiphopen då. Jag försökte rappa hemskt.
Hade du ett alias som rappare? Vad kallar du dig?
Jag kommer aldrig gå in på det. Det är så pinsamt så att jag... Men i alla fall, jag förstod att det var ganska kört liksom, och med liksom det uttrycket då. Men jag vill ändå vara, jag vill liksom...
Körde du på engelska eller svenska?
Ja, givetvis engelska. Politisk, liksom, Public Enemy.
Politisk,
ja.
Public Enemy rap från Skövde.
Ja, amen. Fanns ju ett band som heter Young Black Teenager som var vita. För att blackness is a state of mind. Och Afrika Medaljong och sånt.
När var det här? Var det före eller efter Petters genombrott? Eller?
Det här är 91.
Så tidigt?
Ja. Det är 91 och då är det så här Papa D, Dr. Alban, Swimix, Telegram. Alltså det fanns hiphop i Sverige, men liksom, vad heter de från Göteborg? Da Brigade. De körde ju sån Public Enemy hiphop.
Skövde du nära Göteborg?
Ja, ja visst. Och det fanns väl säkert, jag lärde ju känna honom mycket senare, men Sjöneman var ju en hiphopare i Skövde som hade en jävla skivsamling som också var så jävla grym på kutta. Men jag fick ju vara, jag träffade en av de få svarta personerna i hela Skövde som heter Frio, som blev min bästa vän. Vi startade rapgrupp tillsammans med två islänningar också. Och vi hade så mycket olika namn. Vi hette allt ifrån The Basement Theory till Bad Habits till många så här balla namn med Zäta och Da. Många pinsamma uppträdanden. Men jag, som sagt, jag fattade också ganska tidigt att jag inte var bra på att rappa, och så att jag började scratcha istället på min brors skivspelare, för han gick aldrig ut och han tog sig råd att köpa 12-10 som han gömde nålarna, men jag körde på dem.
Och du scratchar fortfarande?
Ja, nu har det blivit jävligt mycket mindre scratch sen jag slutade röka weed. Då har det liksom...
Det hängde ihop med det.
Det är inte lika. Alltså, det är så här, man kan stå i 8 timmar och bara... Fresh. Ja,
nu, ja. Jag såg på Instagram att du var polare med 1210 Jazz.
Just det.
Och du, alltså delar av Scratchaholics.
Just det.
Gamla svenska Scratch-trion.
Yes.
Var du inne på sånt också? Vad heter de? Invisible Scratch Pickles?
Ja,
fanns
ja,
det
ja.
En turntablist-grupp som hette?
Ja, exakt. Och så här, vad var det, 96 eller 97, det här festival? Du var säkert där. Det är klart du var.
Lollipop.
Med den line-upen.
Var du där då?
Nej. För jag hade, då hade jag liksom lämnat, då hade jag hittat liksom, då höll jag på med liksom... Det som är så sjukt, för Frio och Magnus allihop, den sommaren, jag kommer ihåg så här, nu händer det någonting. Och nu så här, vad heter de nu? Ja, men du vet så här, ja, men Scratch Pickles var inte typ A Tribe Called Quest. Det var en så jävulsk line-up på den där festivalen.
Jungle Brothers var det.
Jungle Brothers.
Första året var delar av Wu-Tang med. Eller det var inte så många från Wu-Tang. Så de drog upp massa rappare från Stockholm på scenen. Och sen var det typ ADL som uppträdde med mindre kända Wu-Tang-medlemmar. Ghostface Killah var där, tror jag. Det var det.
Shit.
Men målar du graffiti och sånt också?
Jag försökte med... ja, men det gjorde... Alltså, vi gjorde en målning vid järnvägen i Skövde. En solig söndag, jag och Ivan, eller Search, som han skrev. Han taggade hela stan med Search. Alltså, med marker. Så här. Och som en liten stad. Så alla vet att det är han. Snuten vet att det är han också. Ja, men det var ganska gulligt. Vi gjorde en målning en gång och åkte dit direkt bara.
Är det sant?
Ja, ja.
Vad sa din pappa militären då?
Nej, men de var nog grymma, morsan och farsan. De var så här, men vi visste ju att det här skulle hända liksom. Det målades under tapeterna i mitt rum och liksom, det var ju bara uppenbart att när som helst skulle det här hända.
Och vad var din tagg? Vad heter du?
Jag skrev Groove. Skrev jag Crib.
Groove Crib?
Nej, Groove och sen...
Eller Crib.
Eller Crib, ja. Tramsigt, men alla namn är tramsiga. Dungen är också tramsigt. Follow me into a solo, get in the flow, and you can picture like a photo. Music makes mellow, maintains to make melodies for MCs, motivates to break some everlasting. I can go on for days and days with rhyme displays that engrave deep as x-rays. I can take a phrase that's rarely heard, flip it, now it's a daily word. I can get... Det här är Eric B. Rakim, Follow the Leader. Super superb and supreme before a microphone still out of vein. This was a tape I wasn't supposed to break. I was supposed to wait, but let's motivate. I want to see and keep following and swallowing, taking the making, biting and falling. Brothers tried and others died to get the formula, but I'ma let you sweat. You still ain't warm, you a step away from frozen. Du jobbar ju lite med rapgruppen Fattar du på en skiva. Och du var också inblandad i en av mina svenska rapfavoriter, Sjukstugans album. Ja.
Rap på svenska som kom för 10 år sedan.
Just det.
Och du har DJat mycket jungle och drum and bass. Gör du det regelbundet?
Nej, är det, för det finns ingen som vill höra det. Eller säga. Jo, men nu finns det ju folk som... Alltså nu med, vad heter hon? Tina och Issa och DJ Hayden som jag jobbar lite med. Det finns ju, den generationen verkar ju liksom... Folk verkar ju sugna på tempot åtminstone.
Det brukar krävas 20 år för att någonting ska komma i retur.
Ja.
Och för mig är ju... Jungle, drum and bass, 90-talsgrejer.
Ja.
Jag tänker på sena 90-talet. Och ja. När jag hör det tänker jag ändå fortfarande, wow, det här är framtidens musik. Även,
ja.
även om musiken är 25 år gammal så har den en... Och det blir väl någon typ av retrofuturism av det. Det konstiga är ju att den musiken nu är ju lika gammal som den svenska psykprog-rock.
Visst.
Som du inspirerades av i början.
Precis.
Vad då?
Precis.
Och 20 år sedan, det är inte... 90-talet är inte 20 år sedan. Det är 20 år sedan ditt första album Stadsvandringar kom. Ganska yes. Exakt 20 år sedan.
Ja.
Förlåt, jag blir ibland så fuckad av
ja.
Tiden. Liksom.
Ja, nej, men det är hisnande. Ja, alltså dels, fan, det skulle vara inte... Nu ska du ju intervjua mig då, men jag bara undrar, du som är som musikexpert, eller på så här, professor. Alltså min polare hade en tes om att just Jungle, eller den, så här, ja men Jungle och Ramen Bay, så att den... musiken var den sista genren som skapades som faktiskt var någonting helt nytt. Efter det har det inte gjorts någonting helt nytt.
Gud vad intressant.
Ja.
om man tänker på vad som hände efter...
Förlåt, jag måste bara säga, för ja. Hans tes var att vad som helst i musik, populärmusik, historien, så om man skulle ta den musiken och spela för någon för 20 år sedan, så skulle den personen reagera och bara, vad är det här för sjuk jävla alienmusik? Men nu när man backar, eller förstår vad jag menar?
Alltså, ja.
Att det, för nu går ju allting bara runt.
Jag håller nog med om jag tänker på vad jag själv har lyssnat på sedan dess. För först blev det 2000-tal. Mm. Och då lyssnade jag på massa garage rock.
Yeah.
Som lät som 70-talets New York. Yeah. Och så lyssnade jag på Electro Clash. Yeah. Som lät som dekadent disco från 80-talet.
Yeah.
Och sen har jag lyssnat på massor av... Men dubstep skulle jag dock hävda...
Yeah.
Lät alldeles nytt när det blev stort på 00-talet.
Just det.
Och den här superknarkiga hostmedicins-rappen.
Just det.
Som är stor nu. Jag menar, någon som Yung Lean tycker
emo,
jag ändå är. Emo-rap-grejen med ansiktstatueringar.
Mm.
Om någon hade zappat tillbaka Yung Lean i tiden och spelat upp det för folk som gillade Petters första album.
Just det.
Det är ändå en riktig mindfuck.
Precis. Men å andra sidan, trap... Hi-hats och liksom den typen av musik har ju funnits i Texas sen...
Precis, men inte det sättet att rappa.
Nej, det har du rätt i.
Det
är en ny twist. Ja.
Absolut. Mm. Vad minns du från ditt genombrott 2002?
Ja, alltså så här...
Eller ert genombrott, jag tänker fortfarande på dig som dungen en person.
Ja, nej, men det är ju så här då att... Alltså för att dra den där storyn jävligt kort, jag tycker det är så tråkigt att... Jag går i och för sig hos en psykolog som jag betalar sjukt mycket pengar. Känner ändå mig stressad över att prata med personen för att det är så jobbigt att ta upp någons tid. Men du frågar ju faktiskt, så du måste ju... Okej, så här då. Den här hiphop-grejen, jag la ner...
Du kan ge mig lite pengar om du känns bättre.
alltså jag var så... Du vet, jag hittade alla de här liksom... Jag började... För att hitta, vi gjorde musik, egen hiphop då, på Amiga då. Och så får man sampla och då ska man hitta samplingar och då hade man ju förstått vad man skulle sampla. Och så man började leta på skivbörser och då hittade, nu bara wrap it up här. Och så hittade Bo Hansson, så jag blev ju så här, shit det här, precis, den jag har lagt i listan där. Som är någonting helt annat än hiphop. Men jag vet inte vad, det var bara så här, jag var så... mottaglig på något vis. Den slog så jävla hårt i mig, den där. Och Bo Hansson och hans, den världen och instrumental prog psych. Det var väl så här, det kom tillbaks till Hendrix och liksom hela den där grejen. Så jag var sjukt influerad av det. Och sen så då började jag göra den här dungenmusiken. Och det var ju helt och hållet ett enmansverksamhet på fyrkanalig porta liksom. Och så träffade jag då Stefan Kery.
Subliminal Sound.
Exakt.
Har han ett skivbolag som heter.
Av en händelse på ett tåg som vi båda satt fel. Vi hade klivit på fel tåg och började snacka. Och jag hade googlat trägräs och stenar någon gång 96 eller 97. På farsans 386. Så här. Och fick upp en artikel om Stefan Kery och Nils Reine Fiske. De hade nog gjort någon så här...
Okej, så trädgräs och stenar är ingenting som din pappa eller mamma lyssnade
nej,
på
nej,
alls?
Nej, absolut inte. Nej, men jag började gräva i den här liksom silence och svenska progg-grejen. Så här. Då såg jag Stefan Kerius namn. Det var någon bild på han och Reine där. De hade haft någon återförening. De gjorde någon platta med trädgräs och stenar. Så jag ser Stefan Kerius på det här tåget. Det här är typ 99 eller 2000 tror jag. Och jag ger honom i alla fall en CDR som jag har bränt med mina låtar på. Och jag bara, whatever, om det här är min grej. Och sen så ringer han upp efter typ 2 veckor och bara, det är så grymt, jag måste ju få ge ut det här. Och jag bara, okej. Okay. Då gjorde han en LP med det där som var på den här CD:n, typ. Väldigt förenklat, men typ så. Sen så sa Stefan, det här är så bra så det här måste få bli större. Och jag bara, okej. Och då, alltså jag förstod redan när jag höll på med den här psykprogg-grejen att det här är så omodernt och så konstigt så det är ingen som kommer, det här är liksom helt, det är inte lollipop. Lyssnar de inte på det här liksom. Så jag var lite så här, jag ville bara liksom göra det där mest för att bara, jag var så taggad på det själv.
Det fanns kanske ändå vissa små kopplingar. Det fanns ett amerikanskt alternativrockband som heter Pavement som dyrkade trädgräs och stenar.
Just det.
Och gjorde till och med en skiva med dem sen.
Just det. Det stämmer.
Så det intressanta är att, för folk blev så chockade när dungen plötsligt slog i USA.
Just det.
Några år senare.
Ja.
Men det fanns ju ett amerikanskt intresse för den eran i svensk rock.
Ja, men visst.
Rock, kanske.
Ja, visst. Nej, men det är väl också så här som jag tänker, hela den här 60s-vurmen som har funnits. Jag kommer ihåg när Atomic Swing till exempel slog igenom med liksom den där looken och hela så här. Det har ju funnits revivals av 60s och hippie-grejen redan på 80-talet. Stefan spelade ju garageband Stomach Mouse med liksom Wiz och alla de här med liksom Prins Valiant-frisyrer och Farfisa Orgel och liksom. Det har alltid funnits en revival på 60s-grejen. Men jag kände liksom att det var ingen som hade liksom, det var inte det heller som jag triggade på. Vad jag triggade på. Men i alla fall, den han bara, nej men det här är så grymt, det måste bli större. Så han och jag tror det var Arve från Teddy Bears och Abbott hade suttit och haft någon powwow och bara, shit, vi måste ge det här till Isse. Han kommer älska det här. Så det blev Ismail Sami, då varande A&R på Virgin som det hette då, och hade precis då haft en jättehit med Håkan Hellströms första skiva, och han blev, ja, han tyckte det var asgrymt och bara, då var det igång, då bara fan det är så och även allting som har hänt med Isse och så vidare, så är han även en väldigt betydelsefull person för mig och mitt liv, men han var liksom, han bara kom in, och du har träffat honom, han är ju en extrem gränslös person, men nördig och, men det var liksom så här, han hade sån hybris och var, det här kommer bli next big thing, och bara, åh, det är så grymt och mäktigt, men du vet, och så bara, men bara om du kan så här, kan vi inte göra så här, kan vi inte göra så här, kan vi så här, och så kopplar vi Mattias Glavå som fick prodda också. Men det var väl så här, det blev väl lite små förändringar här och där, så det blev väl någon typ av dung, det var väl det jag hade gjort fast lite, vad ska man säga, lite polerat och liksom ändå för att det skulle bli the next big thing. Så när den där kom ut så var jag väl 21 tror jag, 22 år. Och hela det här liksom, ja, men allt det här, den här hypen inne i liksom, de vi jobbade ihop med, alltså med Isse och alla, liksom, det var så här, Ark var så här, det är så grymt. Och
The Ark låg också på Virgin. Då.
Precis, och det var liksom en så här, det var väldigt positiv, kändes jävla grymt. Sen kom hatstormen. Ah, nej, men jag, det var väl ändå, det var 50-50 i bland recensionerna, men då var det också så himla, med all respekt för ditt yrke, men då på den tiden var just tidningarna, de tryckta tidningarna, internet var inte riktigt lika etablerat och det fanns fortfarande liksom recensioner i tidningar som det vägde på något vis, eller det väger fortfarande tungt, jag vill inte absolut inte säger någonting så, men det var verkligen en stor grej med så här, det står i tidningen så här. Och då jag blev rätt less, eller jag blev jävligt ledsen, jag blev så här, fan, för det var inte, ändå inte riktigt vad jag hade liksom siktat på rent musikaliskt, det blev, var lite tillrättalagt liksom. Så att jag bestämde mig väl helt enkelt för att inte fortsätta med det där överhuvudtaget, utan jag skulle bara åka till, jag skulle gå på den här folkmusikskolan och spela fiol bara, vilket jag gjorde. Och jag skulle bara göra en platta till. Och då gjorde jag Ta det lugnt.
Så det var först då som Dungen blev ett band egentligen?
Ja, alltså det fanns ju... Nej, förlåt. Det fanns ett band på Stadsvandringar tiden. Men det var också så här... jag vet inte riktigt. Jo, det var ganska grymt. Det fanns ett band. Men som sagt, jag var så jävla knäckt. Det är lite det här när man tänker tillbaka på den tiden. Jag blir alltid lite så här, vad fan, det är så jävla mycket. Och så jävla mycket. Det är också så här sommaren 02 som var så jävla grym. Det var att träffa Fattarukillarna första gången och Måns Gläser. Och det var så mycket med så här, Stockholm. Så de älskade mig och det var så mycket kärlek. Men samtidigt så jävla mycket så här. Som när jag tänker tillbaka på den här tiden så var det så här, Stockholm. Vad heter det? Metropolis, heter det så?
Ja, Indieklubben.
Indieklubben, och det var Håkan Hellström, det var brudar med hästsvans och randig tröja och så här pandor, och alla hatade mig. Alltså jag rökte så mycket hash så jag var så paranoid också, du vet, så här. Och hiphopparna älskade mig. Alltså Timbak och Måns och Fattar och alla de där, och liksom jag hade så mycket kärlek bland dem.
Och det är logiskt rent musikaliskt också, för så många svenska hiphoppar har använt gamla 70-talsskivor, ja, som samplingsmaterial.
Ja, men det var ju det de hörde.
Det du spelade in lät som saker som de hade kunnat sampla. Det lät som skivorna som Salla har i Redline-studion i Norsborg.
Just det. Visst.
Men du blev ändå paranoid
och bara
och trodde att alla de söta pandatjejerna inte tyckte om dig.
Ja, men verkligen. Nej, men alltså, jag var ju så ung också. Helt jätteväck. Nej, men så jag flyttade från stan och spelade fiol och bara, jag ska göra klart den här sista skivan. Och vi var så arga på liksom recensionerna och liksom Stockholms hipsters och allting. Så det var så jävla mycket så här ilska i det där. Och det är så här, också så här, Reine då, lär känna honom och Stefan med alla de här, den här otroliga skivnörderiet och skivsamlandet som jag också alltid hållit på med sedan jag var liten liksom, och alla de här enorma psykplattorna liksom från 70-talet som ingen har hört, när det är så jävla trasigt och det är så liksom på riktigt, som Stadsvandringen absolut inte alls lät som, men som vi ändå var inne på. Därför la jag till den här Blue Cheer då, som är någon slags första acid stoner rockvärlden som jag och Reine var så här helt, det var det vi lyssnade på. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby. I tried to get a date. Geronimos i Gamla stan. Den klubb, eller den baren där, just den här, den konstanta nyrekryteringen av mustaschkillar med utsvängda jeans som bara så här, det bara slutar aldrig. Och vi var helt insnöade på den här grejen, jag och Reina liksom. Power trio-rocken med fussgitarr och liksom. Ja, men så vi lyssnar på alla de här supersvåra privatpressarna som Kerio hade liksom, som han brände sig lite med, och Reine, som vi satt i Småland och bara drack vin och rökte hasch och blev mer och mer arga över liksom, att jävla fan, jävla, och så bara gjorde vi Ta det lugnt.
Och den skivan blir en, går väl hyfsat bra i Sverige, och sen får ni en,
alltså så här, förlåt, men alltså 04 då, jag ska gå ett år till på den här folkmusikskolan då, hos min då så här gud och mentor Johnny Soling, och jag har tagit så mycket syra, och också så här, vi käkade 30 trippar på en vecka, så jag var så helt
omöjlig. Vem är Johnny Soling?
Också en riksspelman som var fiollärare på den här skolan, han blev någon slags total livsguru för mig.
Du tog 30 trippar med en riksspelman?
Nej, innan jag flyttade dit.
Ja,
under tiden, alltså det var jävligt, ja, jag var rätt paranoid och rätt lost i, under den här perioden, men grejen är då att så här, ja, juni 04 tror jag den här plattan kommer ut, och jag säger till Keri och bara så här, jag skiter i den här jävla plattan, jag, vad fan du vill med den här nu jävla skitmusiken, jag ska spela för Oli, jag orkar inte, den är otrolig, han ger ut den. Den får en trea, tror jag, i Expressen. Och bara så här, ja, progg, ja, nu är de tillbaka. Jag har dungen trädskoskit här. Ja. Sen så ringer Keri upp mig till skolan i september, eller augusti tror jag det är. New York is on fire. Jag bara, vad snackar du om? Dungen, de spelar dungen på så här balla klädbutiker, och Vice Magazine vill bjuda in här, och du vet, och så vidare. Sen var det jävligt fort. Det kom så här amerikanska, vet du, Fader magasinet kom till Malung och skulle göra ett reportage här, så här, och
ni fick ju en recension på Pitchfork,
ja,
Musiksajten,
just det.
Där skivan fick, Ta det lugnt, fick 9,3 av 10.
Mm.
Det är ju kanske världens mest inflytelserika musiksajt.
Ja.
Och om man går igenom alla deras höga betyg, så då är alltså Ta det lugnt den 296:e bästa skivan någonsin, alla kategorier.
Ja, det är helt sjukt.
Det är intressant att samma sajt totalsågade Håkan Hellström på Wild West en gång.
Okay.
De skickade en reporter som verkligen inte förstod någonting.
Nej.
För det lät lite Springsteen-aktigt, tror jag, delvis. Och för många amerikaner så är Springsteen lite musik för äldre.
Yeah.
Medan ditt sound då uppenbarligen tilltalade Ja. Men det är ändå fascinerande hur musik på svenska kan slå.
Verkligen.
I landet som svenska band åker till. Och jag menar, som Kent då översätter låtarna för att ha en chans.
Visst.
För någon skivbolagschef säger att men ni måste sjunga på engelska, annars går det inte.
Nej.
Av samma skäl som att måste dubba filmer till engelska om de ska släppas i USA.
Visst.
Ofta.
Eller hur? Alltså nu är det ju en helt annan grej med att man kan hitta liksom konstig skit från alla möjliga länder. Men just det där, det levde ju verkligen kvar då. Det vi växte upp med, att USA och England, det var musikindustrin, och de brydde sig inte överhuvudtaget om musik som var sjungen på ett annat språk. Men det var väl, folk kanske längtade efter det där. För när vi kom till New York, det var också någon sån här konstig, vi signade ju till slut med Kemado Records, som var sån New York snubbar som blev Mexican Summer sedermera. Men det var mycket så här, du vet, det fanns någon vurm för metal typ, eller liksom fussgitarrerna och det här fuck yeah liksom, som tar det lugnt liksom, Rain, det här fussgitarrerna, det var någonting i det som folk triggade på. Folk var sugna på liksom psych grejen men jag kommer ihåg att det var så mycket så här, det var så mycket bandanas och band t-shirts liksom då 04 05. You guys should play the fuck yeah fest.
Och ni vill inte spela på Fuck Yeah Fest. Var är Fuck Yeah Fest någonstans?
Jag har ingen aning. Det var så grym sägning.
Nya skivan heter En är för mycket och tusen aldrig nog. Det är ett motto som beroendeterapeuter och olika typer av nykterhetsorganisationer brukar använda.
Yep.
Och det här ska vara den första skiva du gör helt nykter.
Ja, det stämmer.
Du har alltså slutat dricka helt.
Jag klippte med, jag blev helt nykter och drogfri för 5 år sedan.
Vad fick du att ta det steget?
För att jag hade tagit 1000. Alltså jag har supit och knackat upp min kvot. Jag höll på att förlora min familj och mig själv totalt. Mitt band och alla.
Men det här med 30 trippar som du nämnde, var det samtidigt?
Alltså jag köpte weed av en snubbe som jag bara, kan du fixa syra? Han bara, ja visst. Sen så efter några veckor så säger han, nu har dina grejer kommit. Dina, eller jag beställde 3 trippar. Och han bara, nu har dina grejer kommit, dina 30 trippar. Så här karta liksom. Och jag bara, okej, shit vad sjukt. Men, och så drog jag hem med dem där och la dem i frysen. Och sen så jag och min då flickvän som jag bodde ihop med och typ 2 polare till, vi drog i oss det där på 1 vecka. Sista kvällen var det bara så här, du vet. Du vet, det var sånt hellhole. Alltså, total. Jag vet, man bara ifrågasätter varför.
Men det där är ju inte ens en partydrog.
Nej, man ska göra
det. Det är ju något annat som, som du kanske inte ska ägna dig åt om du är ute på en klubb eller någonting.
Nej, jag tror
inte att det finns något sämre ställe i universum för det än festivaler eller klubbar. Eller
nej.
Open air rave.
Nej, men alltså, jag skulle säga att det är så grymt. Första trippen var ju verkligen så här, shit. Alltså, jag rekommenderar alla att ta LSD. Men det är väl det också, så här, jag ville väl hellre vara där inne i den världen än jag ville vara i den vanliga världen. Nu tycker jag att det är ganska grymt att vara i den vanliga världen.
En kraftigt hallucinogen drog som ayahuasca har ju mer eller mindre blivit mainstream i Sverige.
Ja.
Men när till och med Veronica Maggio gör en låt om det. Och folk, jag vet inte vad den juridiska statusen är när det gäller sånt, men folk åker ju på ayahuasca retreats.
Ja, du kan åka till någon så här utbildad shaman, Hasse, i Örebro, i någon så här gillestuga i någon villa och ligga och kräkas. Nej, men alltså det är också som min polare sa, du vet, det är samma förakt som folk hade förut som tränade mycket och gick på gym och tyckte så här, vad fan tränar du inte för? Så är, tycker många nu att man, varför tar du inte ayahuasca för? Varför mikrodoserar du inte LSD för?
Men är det sant att börsmäklare i Stockholm mikrodoserar LSD? Jag läste en artikel om det en gång.
Ja.
Och jag tänker att med ingen... Om jag var börsmäklare så skulle jag ändå behöva vara superskärpt.
Ja.
Säg att jag är DJ, det kräver inte riktigt det. Men säg att man tar det alldeles det och så plötsligt har man sålt av fonder när man legat på botten av den här kurvan.
Ja.
Och man har blivit av med flera miljarder.
Nej, men jag kan tänka mig... Eller så, det som jag säger så att kör... Jag vill inte nämna några politikers namn, men det finns ju vissa som verkligen borde ta lite MDMA eller du vet, ta en tripp och bara så här, möblera om en kväll och bara säga okej, shit, se något samband. Det är nog grymt att göra liksom, för alla. För man får för invanda nervtrådar och liksom det blir finkört liksom. Men
det är som de här två brudarna, bandet, ett amerikanskt vit maktband som heter Prohibition Blue. Mm. De var döpt efter ett färgämne som förintelseförnekare påstår saknas i de gamla koncentrationslägerduscharna. Mm. Och därför så är det påhittat. Så de döper själva efter det, Prohibition Blue. Två söta tjejer. Tänk dig att First Aid Kit, fast 12-åriga blonda amerikanska nazister.
Jävlar.
De gjorde en skiva, fick jättemycket uppmärksamhet. Och sen försvann de och kom tillbaka 6-7 år senare med en ny skiva.
Mm.
Och sa, förlåt, vi ber om ursäkt för vår nazism, men nu har vi rökt lite weed här. Yeah. Och vi börjar förstå att det är fel. Nu behöver man kanske inte röka weed för att fatta att det är fel med nazism.
Nej.
Men poängen är att folk blir ändå mer pacifistiska och mindre aggressiva av sånt.
Ja.
Till skillnad från alkohol.
Ja, så är det.
Men det här med att psykedeliska droger normaliseras. Jag hade Elefant här. Svenska rapparen Elefant.
Mm. Mm.
Hon sa en rolig grej som jag faktiskt tror tyvärr att vi klippte bort från den här podden. Hon berättade att hon var så upprörd för hon hade gått på Underbron någon kväll.
Mm.
Så hade hon sett massa män i 30-40 års åldern som är höga på ecstasy.
Mm.
Och står och pratar om att, ja men absolut, jag låter min sekreterare ringa dig imorgon så får vi styra upp ett möte nästa vecka. Jag tror att vi gör en merger av våra företag. Vi kan komma långt om vi bara jobbar tillsammans. Ja, men prata med ditt folk, jag pratar med mitt folk. Det finns en stor så här affärsdealer.
Ja.
Och hon tyckte att det var att skända ett heligt sakrament.
Ja.
Att den trippen borde betyda mer.
Ja.
När den trivialiseras och hamnar i ett svenskt reklambyråsammanhang eller ett svenskt liksom...
Visst.
Finansinstitutsammanhang, då är det kulturellt bemäktigande.
Ja, ja. Nej, men visst.
Av något slag.
Ja.
Men jag hade aldrig ens tänkt på att man kunde se det på det viset. Jag tyckte bara var...
Ja, men verkligen. Jag kan hålla med det. Ja.
Men hur gjorde du för att bli nykter?
Jag la bara av. Och det var inget svårt att göra det. Alltså, men det är väl som det är med allting. Man måste ju välja det själv. Och man måste ha gått så långt att man förstår att... För det första steget är ju att man kapitulerar. Och man inser att det är...
Så du körde 12-stegsmetoden?
Ja, typ. Ja. Ja, men alltså första steget är ju att så här, inse att jag har ingen koll. Jag är maktlös. Och att jag får bara... accepterat det är för mycket.
Ett av stegen är ju att hitta en högre kraft som man kan förlita sig på.
Precis.
Vilken kraft använder du då?
Högre makt, som vi väljer att kalla Gud.
Du valde Gud?
Alltså, det är ju det som väldigt många har svårt för i programmet då, just att man väljer att kalla det för Gud då. Och min uppväxt i Svenska kyrkan då med min mor som kantor.
Ja, just det, hon var kantor.
Men de var så grymma för de har liksom aldrig tvingat på oss någon protestantisk Svensk kyrkan tro på det viset överhuvudtaget. Fint av dem. Så att jag har absolut en tro, men den är helt oberoende några regler eller någon annans tro. Eller den, alltså jag har... Det är inne i mig själv. Och jag behöver inte tala om för någon annan att den tror på fel sak. Eller jag vill inte att någon talar om för mig vad jag ska tro på. Men jag tror absolut på att det finns en högre makt.
Men hur nervöst var det att spela in en skiva nykter när din första stora internationella framgång gjordes i samband med att ni drog i er 30 trippar?
Ja. Alltså jag vet inte, jag blev ganska snabbt, ja men det låter väl lite sådär just nyktert och kristet då, men det gick ganska fort och faktiskt inse, klart att jag var skraj för det, jag kommer inte kunna göra en låt igen typ, men det stämmer inte, jag bara, det är så starkt i sig själv.
Många brukar ju försöka ersätta den endorfin kick de får av.
Mm.
Olika preparat med något annat.
Yep.
Jag intervjuade Martin Gore från Depeche Mode en gång. Och när han slutade supa så började han istället att buda på extremt dyra antika syntar på eBay.
Yep.
Jag tror att sägs att Eric Clapton, när han slutade med droger, så flög han direkt till Italien och brände massa pengar på dyrt designermode.
Ja, jag har ett Discogs-konto.
Ah!
Det är Hellhole. Jag har en wantlist där.
Ja. Och vad...
Alltså min fru tycker...
Du har köpt skivor alltså?
Ja,
det var
alltså det...
Vad är det mesta du betalat för en skiva?
Fyra lax.
För?
En tolva.
Med?
DJ Biz. Jag bara, okej, okay, och blir jag lyckligare för att den står där? Alltså jag har ju någon slags, i min studio så kör jag ju, jag börjar varje morgon med någon slags radioprogram. Alltså inte inspelat eller sänder, men DJ-ar liksom två timmar, jungle då. Så att jag lyssnar ju på, jag
njuter. DJ Biz var en gammal jungle-tolva?
Ja, superrad.
Vilken låt?
Ja, vad heter låtarna ens? Det är 1, 2, 3, 4, du vet, det är en EP, men liksom, det är en white label, DJ Biz står det bara. Jag vet ingenting om honom, men svindyr.
Vi lyssnar lite på den. Fyra tusen är en hel del. Vi hade Dennis Lyxén var med här i podden och berättade att hans dyraste skiva var Misfits,
okay.
Låten Bullet.
Okay.
Nu minns jag inte hur många tusen han brände på den.
En sjutummare eller?
Exakt.
Ja. Nej, men det är hopplöst. Grejen är så att de här, det som varit grymt med NA och de här, att man ska liksom nå någon typ av sinnesro. Och jag har absolut inte gått, jag har inte gjort programmet som man ska, jag har inte följt rekommendationerna. Man ska gå på möte, skaffa en sponsor och skriva i stegen, heter det. Man skriver de 12 stegen. Man gör en personlig inventering och en orädd rannsakan av sig själv och sina tillkortakommanden, en så här förlåtlista och grejer. Och då får man sinnesro, och jag har smakat på sinnesro, och då när man, det är väl någon typ av så här harmoni, zen mode, och då känner man typ att ingenting materiellt spelar någon roll. Alltså då är det så här, ja, men då är det barn som är viktigt och liksom så här nice liksom. Sen så börjar man bråka om någon så här ogjord matteläxa, eller nu är det dags att borsta tänderna, friska upp tidigt, går in på lilla muggen och tycker på pay now på så här PayPal-knappen om man har Discogs 12 där. Det är CP. Alltså, det är någon så här
där finner du harmoni i den konsumtionen.
Ja, men man köper. Ja, men det är väl klassiker. Det är väl så här, ja, men det är väl som träningsmissbruk, sexmissbruk, shopping. Men jag vet inte, och folk bara, men vadå, det är klart, du använder ju plattorna, och som han Depeche Mode syntar, det är så här legitimt att köpa alla de här grejerna, men så blir man lyckligare, jag vet inte.
Hur många skivor har du?
Jättemånga.
Alltså pratar vi flera tusen?
Ja, ja. Ja.
Men det är mest hiphop och jungle som du köper, alltså inte gamla vintage proggskivor som man skulle kunna tänka
sig. Nej,
för.
Men det har jag också gjort. Alltså jag har, det är väl typ de här låtarna vi lyssnar på. Det är väl där det rör sig. Jag har massa sån här musik på vinyl, helt omodernt, ja.
I skivans titelspår så sjunger du inte. Däremot så inkluderar du en hel dikt av Bo Bergman. Som går så här. Omkring mig ligger livets stora öken, där karavan på karavan förgåtts. I drömmars hägringar och tankars trots, så kryper tiden trögt med sina spöken, och mörk av minnen ser jag skuggor stå, som skuggestalter vid mitt lägers strå. Omkring mig ligger livets öken grå, men själen stiger högt med offerröken. Hur valde du den dikten?
Mattias Glavå valde dikten.
Bo Bergman var poet och satt i Svenska Akademin, och han var den äldsta akademiledamoten någonsin. Han avled 1967, det var 98 år.
Otroligt.
Han var alltså född 1869.
Det är helt sjukt. Mattias Glavå är ju en vän, han spelade ju in och producerade Stadsvandringar. Och han hade då gjort Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Och han är en numera kanske en av mina närmsta vänner, men han är liksom en teknisk alltså det är han är sån extrem duktig tekniker och noggrann och har en fantastisk studio, men vi har också ett samarbete som har sträckt sig nu från albumet Alla sak som kom 2015 när jag slutade spela in själv och mixa och grejer, utan jag bara, du får göra det här, det låter mycket bättre. Och han har ju då gjort Alla sak, den här häxanplattan vi gjorde, stumfilmsmusiken, och live-skivan, och nu den här. Och grejen är, i hans studio, han är liksom Göteborg, det är så oflummigt och omysigt. Det är liksom eller så här, lysrör, stor klocka på väggen, inga persiska mattor, ingen rökelse, och han bara gör ditt jävla jobb liksom. Kavla upp armarna, gå ut och sjung, och kom inte hit med några ofärdiga jävla låtar, skriv färdigt hemma. Men han har ett enormt hjärta, och när han tycker någonting är bra så är det liksom, ja, så han är en stor del bakom den här skivan också.
Det här med karavan på karavan för gods i drömmars hägringar. Psykedelisk musik handlar ju lite, eller psykedelisk kultur handlar lite om att jaga en hägring.
Mm.
Du är på jakt efter något.
Precis.
Men du vill vara i det.
Ja.
Men så försvinner det.
Ja. Verkligen.
Vilket du också skildrar, inbillar jag mig, i låten Nattens sista strimma ljus.
Precis.
Det fick mig att tänka på de här sprakande ljuseffekterna som kanske svamp eller LSD kan ge, och sen går solen upp och det här sprakandet slocknar.
Visst.
Och du vill tillbaka.
Visst.
Och gitarrerna är fussade på det här sättet som, jag tror jag använt ordet lysergisk i någon skivrecension en gång för att beskriva den typen av gitarrer. Men det är en väldigt fin låt.
Ja, roligt.
Men vi pratade om samplingar förut.
Mm.
Nattens sista strimma ljus lånar melodin från Jakob Hellmans Hon har ett sätt.
Det kanske den gör, ja.
Det är inte medvetet?
Nej, det är inte medvetet, men jag vet att... Ja, absolut. Då har du rätt i.
Okej, jag trodde att den var...
Nej, 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 nej. Ja, precis. Åh, herregud.
Okej. Så, vadå? Någon annan har påpekat
den? Ja, min fru.
Okej.
Det där låter ju precis som den här Jakob Hellman-låten. Ja, vad fan. Ja.
Jag tror du får bjuda Jakob Hellman på lite ayahuasca eller
någonting. Ja. Absolut.
Jag fastnar för låten Klockan slår, den är mycket nu.
Ja.
Med väldigt udda temposkiften.
Ja.
Och extremt spacade ljudeffekter.
Ja, det är glavå. Alltså det är, och allting är så där, alltså det är så noggrant och det är så analogt. Du vet, han sätter upp så här olika liksom maskiner då liksom, som är med liksom sladdar emellan, och så får man det här. Det går det säkert att göra med en plugin på en dator, men han gör det här liksom grundligt och tar en hel förmiddag. Fantastiskt.
Mm. Och i refrängen så upprepar du orden har det bra som ett mantra, fast ja, den egentligen inte verkar handla om att...
Nej, alltså man är väl någon form av vit medelklassen då, som inte har någon rätt att varken gnälla över någonting liksom. Så är det ju, vi är privilegierade människor.
Och du menar att vi...
Jag vet inte, alltså det är väl bara någon form av... det är väl också därför man har så svårt att riktigt gå in i... Eller man, jag vet inte, det är också den tiden vi lever i nu. Jag har en 18-åring hemma som är väldigt medveten om... I sin generation, alltså woke liksom. Att man inte har... shit, nu ska snurra till det nu då. Nej, men det är för jävligt.
Du har en woke 18-åring.
Ja, det har
men
jag.
De verkar ju inte vara i majoritet. Alla unga verkar ju rösta på SD.
Ja, det, så är det ju. Så är det ju. Men, han...
men du har en av woke-teensen hemma.
Ja. Okay. Och det är ju svårt. Men, man så, och, men då att så här, må dåligt i det här... I den här världen med de här, i den här lägenheten, alltså...
Då känner man sig bortskämd.
Så är det.
Ja.
Ja.
Men det är som att, har du bra i den här låten, Klockan slår, den är mycket nu...
Ja.
Nästan som att man försöker intala sig själv att man har det bra.
Ja, lite så, ja.
Får en egen diagnos bakom egen dörr med lås. Tänker ju klart men talar fort. Jag har det bra. Nej, den här personen har inte så bra.
Exakt.
Ja, men det verkar pendla mellan något typ av inre vansinne och sen ett Svensson-liv.
Ja, så är det.
Där. Men om man mår dåligt, då låser man sin på toa med Discogs.
Ja,
och så lägger man bud på en Jungle 12.
Exakt. Aphex Twin med nummer 24 från Selected Ambient Works volym 2. Alltså det fanns ju så här, brorsan, som sagt, han var ju tidig med rave, och de var ett gäng i Skövde som hade raveklubb. Och de gjorde alla försökte göra musik och vi spelade och jag och Frio gjorde hiphop och vi satt hemma hos Jönsson då på kvällarna. Han hade ju, alla hade gear, någorlunda mycket gear, men en kille hade riktigt mycket gear. Han hade sommarjobb på Skara Sommarland, så han hade köpt alla syntar och TBT och allting, men han gjorde tråkigast musik. Bäst musik gjorde Jocke. Och han och Aphis Twin var sån husgud. Och han men han hade så fruktansvärt dåligt självförtroende och mådde så dåligt, men han gjorde ju minst lika bra musik som Aphis Twin. Så det var, han var sån där husgud i liksom hemma hos oss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad betyder psykedelisk kultur för dig nu? Är det fortfarande något du känner samhörighet med? Eller alltså, har det blivit som begreppet progg som du förknippades med i början och blev astrött på då?
Ja, alltså det beror ju på vad man, som jag sa, jag snackat liksom med Stefan Kery tidigt om vad nu psykedelia är för någonting. Alltså det, och det är fortfarande så här, är det då det här som morsan bjöd mig på liksom i barndomen, alltså någon slags intryck, någon form av fantasieggande, alltså den här Ralf Lundsten-grejen liksom, alltså, eller om det är ett visst typ av tillstånd eller någon slags parallell verklighet som man, ja, det är supersvårt att definiera, känner jag. Men det är klart att det är en stil också, och är psych band, och så är det på ett visst sätt då, med vissa instrument och visst långa låtar. Så här, vi spelar ett psykband, okej, okay, då håller man på med en låt i 20 minuter, då är det automatiskt psykedeliskt, fast jag tycker inte det behöver vara så. Ravel är typ psykedeliskt.
Jag intervjuade Janne Loffe Karlsson en gång, som vi spelade trummor i Hansson och Karlsson, duon som du gillar. Och jag tror han jammade med Jimi Hendrix en gång till och med. Men du frågade honom vad den psykedeliska kulturen betytt för honom. Och då sa han, vadå psykedelisk? Psychedelic heter det. Inte psykedelisk, vad pratar du om? För honom var det astöntigt att säga psykedelisk. Och jag hade aldrig ens reflekterat över att det är lite, han uppfattade det ungefär som jag i början uppfattade det när någon skrev rave som R-E-J-V. När DN började stava på det vis, då tyckte jag, men kom igen. Han blev, och det var så intressant att få en sån reaktion från Loffe av alla människor. Vadå? Psykedelisk? Psychedelic, jag tror.
Visst.
Dungens basist Mattias Gustafsson sa en gång att ni strävar efter något som ni kallar för Harvey-effekten.
Och vad fan menar han med det? Vad är det?
Ja, det var tydligen något från The Mamas and the Papas. När de spelade tillsammans och allt stämde och deras röster flätades samman som snyggast, då var det som att det fanns ytterligare en medlem i bandet. Någon de kallade för Harvey.
Aha, okej.
Jag hade aldrig hört det förut innan jag läste intervjun. Och så tänkte jag, men Harvey var en osynlig person. Och då kom jag att tänka på, det finns en gammal film med James Stewart. Där han spelar en man som är kompis med en 2 meter lång osynlig kanin. En gammal film 1950 tror jag. Och James Stewart går runt med den här. Med sin låtsaskompis, som är en kanin som heter Harvey, 2 meter lång.
Ja, ja.
Men, ja, det var en parentes.
Ja, nej, men intressant. Smart Tias. Han har gjort ett IQ-test när han gick en psykologutbildning. Jag träffade en som gick samma utbildning som honom, som var helt knäckt över att Tias hade så hög IQ. Alltså, han har blazat. Han är ju liksom ett apotek, Tias. Men han är tydligen överintelligent.
Fast det var ju någon Nobelpristagare nu här om året som erkände att han hade kommit på sin grej som han fått pris för under ett LSD-rus.
Ja, det ser jag. Försöker tala om för min dotter och yngsta.
Däremot man blir inte smartare. Och sånt. Det finns ju ganska många exempel på folk som... Är inte det någon Rocky-serie? Ja. Då Rocky sitter på Carmen och någon sån här sunkpub på Söder med någon kille med dreads. Och den här killen säger, men det är bara samhället som försöker lura i dig att du inte ska röka weed bara för att de vill kontrollera dig. Och han säger, men du, kunde inte du räkna till 100 för ett par år sedan? Han säger, det är bara samhället som försöker tuta i dig att man måste kunna räkna till 100.
Fantastiskt.
Vad händer med Dungen nu efter att skivan har släppt?
Det händer inte så mycket förrän 2023. Då ska vi göra en turné. Och jag släpper ett album till. Ett jungle-album.
Ah.
Som Dungen.
Med hård jungle?
Ja. Eller ja. Alltså, jag, så här,
men elektroniskt i alla fall?
Ja. Det är, jag har gjort... Så här är storyn. Jag har gjort de här... Alltså, det är skitsat. Det är så här, jag gör de här Dungen... Liksom, låtarna, men sen så är jag också helt insnöad på jungle, så jag har hållit på med det massa år nu, sitter med MPC. Och har fått ihop en jävla massa låtar som jag är också så här.
Du skulle bara kunna stava namnet djungeln.
Exakt.
Jungle in the dungeon.
Ja.
Det låter bra.
Glavo tyckte att det var så här, fan vad grymt, och det är så här helt naturligt, logiskt.
Ja, Dungen ligger i djungeln.
Ja, förstås. Så är det ju. Träd. Ja.
Träd.
Oh. Nej, men, och Oscar, alltså, brorsan var ju så här, vad fan, på 90-talsmaner, du måste skaffa ett alias, du kan inte släppa jungle under namnet Dungen.
Jag känner att de amerikanska skivsamlande, proggälskande männen kanske inte riktigt kommer att relatera till
Nej.
Det här, men intressant.
Ja, för så här är storyn då. Så här, vi gjorde ett utkast, i alla fall jag och Mattias då, Glavo, på ett, det blev ju ett dubbelalbum liksom, med typ varannan låt konventionellt Dungen och varannan låt jungle. Världshistoriens konstigaste skiva. Men han tyckte ju, shit, det här är grymt liksom. Det är ju...
Så nu är ni separerat då?
Mexican Summer då... jag älskar dem, men de fattar ingenting. You know, to be honest, it takes a little time to grow into. Well, I think, you know, maybe we should... Okay. Så att de vill inte, vara intresserade av den här jungle-grejen alls. Och sen Oscar har lyckats då få till att kunna släppa ett Dungen-album med jungle på year one. Så det kommer hända.
Du får se upp bara så inte de amerikanska skivbolagen som vill att du ska vara superpsykedelisk tror att du har liksom spårat ur nu för att du inte går på droger.
Och försöker
liksom skicka kanske trippar till dig.
Ja. Nej, men alltså, det är en klassiker så här. Första två albumen är grymma, sen blev de nyktra och köpte synt. Du vet, eller blev kristna, du vet. Så det är så...
du får följa upp det här med ett svenskt gospelalbum.
Ja,
har du hört den här samlingen som Stefan Kjaer gav ut på Subliminal Sounds med svensk kristen 60-70-talsmusik?
Ja, ja, absolut.
Den var fantastisk.
Ja, ja, ja.
En av årets bästa skivor faktiskt.
Ja, ja, ja. Det är ju så psykedeliskt på en annan level.
Ja.
Så är det ju.
Och alla är spiknyktra och ja, ja, står där med kaffe med 7 sorters kakor och kanske lite hallonsaft. Och sen blir stämningen liksom apokalyptiskt,
ja, ja,
bibliskt.
Ja, ja, ja. Ja, jag måste, nu är det dags att bryta. Jag ska gå till...
Måste gå? Ja, vart ska du?
Jag ska till Vasa läkarmottagning.
Okej, inget allvarligt hoppas jag.
Nej, jag hoppas inte det heller faktiskt. Jag vet inte. Jag kanske aldrig mer kommer...
Jag har fått en släng av psykedelisk influensa. Lycka till med läkarbesöket, Gustav.
Tack Fredrik, tack för att jag fick komma.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Gustav Eistes var hemma hos Drage.